A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Och nu har vi avsnitt 228. Det är inte bara bland unga man talar om diagnoser, utan i takt med att fler unga diagnostiseras så tycks det också vara fler vuxna som får möjlighet till utredning. Så frågan är om det spelar så stor roll att veta vad man har eller inte har om man nu lärt sig leva med det. Eller kan det faktiskt göra skillnad att veta och bättre förstå? Och kring det här resonemanget kommer många frågor till podden. Och framförallt så undrar man ju då hur ADHD eventuellt påverkar våra hormoner och måendet i klimakteriet. Så nu tar vi tag i det. Kristina Sundqvist möter Lotta Borg-Skoglund. Och hon är överläkare, forskare och specialist i allmänmedicin och psykiatri och dessutom docent vid Uppsala universitet. Och hon är grundare till Smart Psykiatri, en privat vårdgivare och utbildningsorganisation inom just psykisk hälsa som är specialiserad på ADHD. Lotta är också författare till boken ADHD, från duktig flicka till utbränd kvinna. Hon har varit mycket i media och hon har verkligen lyckats komma ut med sitt budskap. För hon brinner för att sprida kunskap om ADHD för just kvinnor och flickor, för att få omgivningen att förstå att det finns skillnader mellan kvinnor och män och att det behövs mycket mer forskning. För det är faktiskt så att hormonerna påverkar även den här diagnosen. Det är många flickor och kvinnor som mår dåligt i onödan, kanske på grund av just en utebliven diagnos. Så välkommen att lyssna.
Då, Lotta Borg-Skoglund, säger jag välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Ja, det känns jättekul att ha dig med här idag. Det är ju faktiskt så att vi har ju fått en hel del önskemål om att ha med dig i podden. Så därför så känns det extra roligt att vi har dig här nu.
Det blir jag väldigt glad av att höra.
Ja, vad kul. Och jag har ju reflekterat lite här över nu att du dyker ju upp lite överallt nu i sociala medier, i olika artiklar, poddar och just om det ämnet som vi bland annat ska prata om idag då, ADHD, kvinnor, hormoner och så vidare. Så Det verkar ju vara ganska hett det här ämnet.
Ja, men det kanske det är, och jag försöker också vara aktiv i sociala medier och dela mycket av det som jag läser och får höra av mina patienter och det som kanske vi som forskar och jobbar med det här vet, men som inte vi alltid är så jätteduktiga på att kommunicera till de som faktiskt mest behöver det.
Nej, men jättekul tycker jag. Och vi har ju några punkter och några trådar vi ska dra i här idag och resonera runt. Så jag tror att det här kommer bli ett jättespännande avsnitt. Men först ska du få presentera dig lite närmare vem du är för de lyssnarna som inte känner till dig. Så berätta lite om dig och din bakgrund.
Ja, nej men jag heter Lotta Borg Skoglund. Jag är snart 47 år gammal. Jag är gift och har 5 barn som nu alla är tonåringar. Mellan 18 och 13 och en hund. Och jag har jobbat som läkare. Gud, jag satt och räknade. Kanske, nu är det ju faktiskt 22 år. Och började som allmänläkare, vilket jag är jätteglad över. För det gav mig en bred bas att stå på. Och sen vidare specialiserade mig till psykiatriker. Med särskild inriktning mot beroendesjukdomar. Och där ramlade jag över ADHD-diagnosen kan man säga. Och blev jätteintresserad av det och den samsjukligheten som vi vet är hög. Och där ungefär så liksom riktade jag väl mitt fokus och mitt intresse ännu mer mot ADHD och kanske mot de grupperna av ADHD-patienter, både barn och ungdomar och vuxna, som inte syns och inte hörs och kanske inte det finns så mycket forskning kring idag.
Du har ju skrivit den här jättespännande boken, ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Och då tänkte jag att du ska få berätta lite, hur kom det sig att du skrev den boken? Och sen tycker jag också att titeln är ju väldigt talande på den boken.
Ja, jag gillar den titeln och det var verkligen bara ett arbetsnamn som sen liksom växte fast i oss. Och där jag som, och min förläggare sa att nej, men det är det här den ska heta. Och den här boken ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Den bygger på berättelser från kvinnor som jag har träffat. Mina patienter som har berättat om sitt liv med ADHD innan, under och efter diagnosen. De har berättat om det som kan vara typiskt utmanande att vara flicka och kvinna med ADHD. Och mitt jobb egentligen i den här boken, det är bara att sätta deras fantastiska berättelser i en ram av den forskningen som vi har kring vad de berättar idag. Så det var ett väldigt, väldigt roligt jobb att göra, att skriva den här boken och att få föra fram de här kvinnornas berättelser. Och jag är så oerhört glad och tacksam för det mottagandet som den här boken fick. Jag hade inte kunnat förvänta mig att så många skulle höra av sig och att så många skulle läsa den här boken faktiskt.
Vad är det för respons du får då från de som hör av sig?
Ja, men många hör av sig och säger tack. Och tack för att du har satt ord på någonting som jag har känt. Som jag har kämpat med och som jag inte har själv haft ord för. Och just igenkänningen. Och att få en beskrivning och på något vis kanske en, ja, men en yttre, ett yttre godkännande för sin kamp och för de svårigheter man har kämpat med och försökt och försökt och försökt och trillat omkull och gått på grund och kryssat i motvind och alltid rest sig och försökt igen. Och att få en bekräftelse på det, att man inte är ensam, tror jag har kanske varit den, liksom den mest återkommande beskrivningen. Och den mest återkommande feedbacken som jag har fått. Jag får fortfarande liksom varje dag fantastiska meddelanden på sociala medier och så kring det. Och det värmer, varenda sånt ord värmer ju förstås.
Du ska också få berätta lite mer, vad är ADHD? Det är ju någonting vi pratar om, men vad är det egentligen och varför får man det?
Ja, men det är ju en jättebra fråga och det här är ju liksom ingen sanning som är skriven i sten. Det är det inte kring någon psykiatrisk diagnos egentligen. Men om vi börjar från början så kan vi säga att ADHD är en ofta medfödd eller åtminstone tidigt i livet förvärvad funktionsnedsättning. Det är alltså ingen sjukdom utan det är personliga drag, symptom på 3 stycken kärnsymptom. Hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Och alla de här symptomen är ju någonting som vi alla människor har olika grader av. Så det finns ingenting som liksom, kvalitativt skiljer en människa som har ADHD från någon annan eller från de som inte har det, utan man har mer av de här dragen. Man har så mycket av de här dragen att det ställer till det för en i livet. Det går inte att utan enorm kraft och energi klara sig i skolan eller i ett arbetsliv eller ett familjeliv eller leva det livet som man liksom i övrigt borde ha möjlighet att leva på grund av att man har så mycket av de här symptomen som skapar så mycket problem och tar så mycket energi. Så det är väl den korta versionen. Och det som vi som forskar mycket kring ADHD nu intresserar oss väldigt mycket för, det är ju att tidigare så har man klassificerat ADHD som antingen ADHD med mer hyperaktivitet, mer liksom tydlig kanske rastlöshet och att man har svårt att sitta still och att man är väldigt på och sådär. Och sen har vi ADD som liksom är ADHD utan H kan man säga, alltså utan hyperaktiviteten, där man mera har det här av ouppmärksamheten, svårt att hålla fokus, kanske försvinner iväg sina egna tankar, att man zoomar ut, att man har svårt att liksom få tag på sina energinivåer. Man blir lätt passiv, det blir svårt att komma igång. Men vi har sett att det där är inte jättebra uppdelningar, därför att man kan liksom ha mer av en ADHD-bild i en period av livet och sen ha mer av en ADD som profil senare i livet. Och så det där kan svänga inom en och samma person faktiskt. Och det är inte heller så bra när vi försöker avgöra vilken typ av behandling vi ska sätta in, och det är inte heller så bra för att bedöma hur det kommer gå för en i livet, utan nu så tittar ju vi väldigt mycket på, försöker lämna de här två grupperna liksom lite grann bakom oss, och så försöker vi titta på de underliggande svårigheterna som man har vid ADHD och mera kanske gruppera ADHD utifrån det, och titta mycket på känslomässiga alltså svårigheter att reglera känslor. Vi tittar på svårigheter att vänta på en framtida belöning eller ett framtida resultat, att man vill göra saker och ting här och nu. Och sen tittar vi också på det som kallas för exekutiva funktioner, alltså det som handlar om, som jag brukar kalla hjärnans kontrolltorn, alltså vår förmåga att organisera, planera, strukturera och prioritera. Och de här tre presentationerna kan man säga av ADHD tycker många av oss, tror jag, som forskar ligger närmare liksom verkligheten och sanningen för de som lever med ADHD och det de kämpar med. Så det är vi ganska nyfikna på framåt här, att titta på det. Och det som är roligt med det då också när man forskar kring flickor och kvinnor, det är just att den här känslomässiga instabiliteten, det har inte funnits med tidigare i diagnostiken kring ADHD och gör det fortfarande inte. Men väldigt, väldigt många av våra patienter beskriver ju att just den känslomässiga instabiliteten är det som skapar nästan störst lidande och störst funktionsnedsättning i deras vardag. Och det gäller väldigt ofta också för kvinnor.
Och är det här den här lite större skillnaden kommer då mellan kvinnor och män? Att män har mer det här hyperaktiva mot vad kvinnor har, kan man säga?
Men både ja och nej. Man, när vi tittar på liksom hur många som har diagnosen ADHD och ADD så ser vi att ADD är liksom överrepresenterat bland flickor och kvinnor. De får oftare diagnosen ADD som handlar om mindre utåtagerande symptom, mer ouppmärksamhet. Eftersom vi då tänker att man kanske liksom ska lämna de här bakom sig, så är det ytterligare en orsak till det, att flickor och kvinnor faktiskt har hyperaktivitet och impulsivitet också, men deras symptom tar sig uttryck på ett annat sätt, på ett sätt som vi kanske inte är vana att tänka ADHD kring. Så flickor och kvinnors hyperaktivitet är mera inre form av rastlöshet. Det kan också vara hyperaktivitet i känslor. Det kan vara hyperaktivitet i tankar. Och när vi talar om impulsivitet för flickor och kvinnor, så är det oftare så här verbalt. Att man pratar mycket eller pratar snabbt. Eller att man avbryter andra, inte kan vänta på sin tur. För att då försvinner det som jag vill säga ur huvudet. Och man blir, som andra tycker att det är jobbigt, att man lägger sig i eller tränger sig på. Och det är också hyperaktivitet och impulsivitet. Så att det är också en anledning till att vi kanske behöver titta på just precis presentationerna för att förstå varje individ med ADHD bättre och kunna anpassa liksom stöd och insatser bättre.
Du sa att man ofta föds med ADHD, men finns det någonting som gör att vissa då, om man har de här egenskaperna, vad är det då som gör att man kommer till den här, om man ska kalla det den här gränsen, till att det då blir ett funktionshinder liksom?
men det är en jättebra fråga. För att vi tänker oss att mycket av dragen som man har vid ADHD är ärftligt betingade. Alltså vi ser att 80% ungefär förklaras av ärftliga faktorer. Så det finns ju en stark liksom ärftlig komponent här, eller bidragande faktor till vem som får ADHD och vem som inte får det. Men om det är 80% så är det ju 20% som är miljöfaktorer. Alltså som är det som vi kan tänka sig att om man kommer till världen med den här liksom genetiska sårbarheten så kommer ju miljön att vara oerhört viktig. Och där handlar det om miljöfaktorer allt ifrån liksom hur strukturerat och lugnt och samlat man har i sin familj, hur mycket stöd man kan få av sina föräldrar att få till de här sakerna som man har svårt med. Men det kommer också handla om att man är mycket känsligare för sömnbrist till exempel, och man är mycket känsligare för massor av andra miljöfaktorer som de som inte har så hög sårbarhet för ADHD klarar av ganska bra och kan fungera ändå. Så att det är liksom, det är alltid generna i sin miljö, det är inte arv eller miljö, och det är jätteviktigt att säga. Och det betyder ju också att man kan ha en väldigt hög ärftlig sårbarhet för ADHD, men med rätt miljö så kan man ju fungera fantastiskt bra och man kan använda sig av alla sina styrkor. Och vi känner ju alla en massa liksom fantastiska och framgångsrika och underbara människor som har ADHD och har hittat sätt att liksom hantera det och fått hjälp i att i sin miljö anpassa för hur man fungerar.
Är det då man brukar säga att man ser ADHD som att man har en superkraft?
Ja, det ska jag säga aldrig att man gör, att man ska göra, därför att det är inte någon superkraft, det är en funktionsnedsättning. Men däremot med rätt stöd och insatser och med rätt förståelse och framförallt kanske med makten över att förstå hur man själv fungerar, då kan man göra väldigt mycket klokare val. Man kan rikta sig och bygga på sina styrkor och försöka att ducka eller kryssa runt de sakerna som är som inbyggt eller naturligt svåra för en. Så att det handlar väldigt, väldigt mycket om den här möjligheten att förstå sig själv utifrån den här förklaringsmodellen. Och så att det är inte en superkraft, utan de som är framgångsrika och begåvade är framgångsrika och begåvade trots sin ADHD. De är alltså ännu starkare kan man väl säga då, som har tagit sig så här långt, eller om man ens kan jämföra liksom det på det sättet. Men jag gillar inte superkraftsbegreppet, därför att det är väldigt stor skillnad på funktion och prestation. Alltså vi tittar på prestationen och säger vilken superkraft. Men sen måste vi titta också på hur fungerar den här personen bakom sin prestation. Är det kanske så att det är prestationen vi ser, men vi ser inte vad den kostar för den här personen. Och de allra flesta kan välja att prestera på arbetet och också ha liksom ett liv utanför. Ha en familj och ha ett socialt liv och sådär. Ganska många med ADHD beskriver just att de får välja om de ska kunna prestera eller om de ska kunna klara av den här andra delen av livet.
Men hur många är det som har ADHD idag ungefär?
Om du tittar på världslitteraturen så kommer den att säga att 5-7% av alla barn och 2-3% av alla vuxna. Och så verkar det se ut världen över, och det verkar se ut så som mellan olika länder och mellan olika tider och i olika kulturer, om vi använder oss av samma sätt att bedöma och utreda och diagnostisera. Sen vet vi att i verkligheten så ser det väldigt annorlunda ut. I vissa länder så finns typ inte ADHD alls nästan. Och i andra länder så börjar man att ha liksom, ja, men 15% av alla 12-åriga pojkar som står på ADHD-medicin. Då måste vi titta på varför avviker det här så himla mycket från det vi faktiskt vet idag är den liksom ungefärliga förekomsten av ADHD. Och det kan ju finnas många olika orsaker till det.
Om man då börjar titta lite nu, vi ska gå in här på och kolla på kvinnor då som är kanske runt 35-40 och sådär. Och om man ser då de kvinnorna som befinner sig där nu, det är ju de som är födda då kanske på sent 70-tal, tidigt 80-tal eller 70-80-tal någonting. Och om diagnosen, nu känns det ju som att man har kommit mycket, mycket längre i forskning och sådana saker, så då känner jag så här att borde det inte finnas ett ganska stort mörkertal bland kvinnor då, kanske runt 40 nu, som har gått runt hela livet och inte fått en diagnos?
Jo, men precis så är det ju. Och idag så ser vi att vi diagnostiserar ungefär lika många vuxna kvinnor som vuxna män. Men det betyder ju också att väldigt, väldigt många kvinnor har levt nästan ett helt liv.
Ja, det var så jag tänkte.
Diagnos.
Ja.
Och det finns ju då, det är det som jag tror kan vara svårt för många att förstå, att vi både över- och underdiagnostiserar ADHD idag. Och det är liksom inte bra, inget av det är bra. Och både över- och underdiagnostik har sina liksom nackdelar och faror som kommer med det. Men vi ser att det är vissa grupper som där underdiagnostiken är särskilt hög då. Och som historiskt sett så har det varit flickor, kvinnor, äldre och kanske personer med skadligt bruk och beroende eller som har drabbats av missbruk och så. Där har vi liksom ett ganska stort mörkertal där vi tenderar liksom att hitta andra förklaringsmodeller och inte tänka på ADHD i första hand då.
Hur kommer det sig då? Att man hittar andra diagnoser där?
Ja, men jag tror att det finns flera orsaker till det. Det ena är ju att det finns oerhört mycket bra forskning gjord på ADHD, men nästan all forskning är gjord på pojkar och män. Och det vi har 100 år liksom av forskning, det finns nästan inga psykiatriska diagnoser eller behandlingar som vi vet så mycket om. Men den största delen, absolut största delen, och det blir bättre. Men än så länge så är det så att det mesta vi vet, det är kunskap som är hämtad från pojkar och män. Så det gör ju också att hur vi upptäcker ADHD, hur vi diagnostiserar ADHD, hur vi behandlar ADHD utgår ju från en manlig mall kan man säga. Och så sa vi tidigare att flickor och kvinnors ADHD-symptom delvis kan ta sig ganska annorlunda uttryck. Det är fortfarande samma diagnos, men vi är inte vana vid att titta efter den typen av symptomyttringar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och då tänker jag ju då vidare på den här gruppen av kvinnor som är 35-40 år som då kommer in i förklimakteriet och sedan klimakteriet där man då bara, eller inte bara, men i klimakteriet har då de här känslorna av att man är nedstämd, kanske depression och man kanske till och med får sådana diagnoser också. Och sen kan det ju då vara en kvinna då som kanske har en ADHD-diagnos som de inte känner till. Och så kommer klimakteriet. Så att det finns ju massor med olika saker här. Och hur hittar man rätt då i det här? Och hur ska man behandla det?
Ja, men det här är ju jättesvårt såklart. Det är svårt för kvinnorna själva som liksom lever med det här och förstår vad det är vad. Och det är svårt för oss liksom som står på andra sidan och ska försöka sätta en bra förklaringsmodell kring det här. Kanske stöd och behandling och sådär. Och också för att vi har så lite forskning. Och klimakteriet är ju liksom en speciell fas av kvinnans liv. Och det som är så synd med att vi inte har mer forskning kring ADHD hos flickor och kvinnor över hela livet, det är ju just att vi liksom inte har räknat med de här biologiska skillnaderna på pojkar och flickor och män och kvinnor. Så vi har liksom utgått ifrån att man är ungefär lika i relation till det här. Och det är man ju inte alls, för vi är ju liksom två varianter av samma art. Och våra könshormoner är ju två helt olika system som påverkar oss genom hela livet. Och en flicka och en kvinna kommer leva i en hormonell miljö som liksom förändras dramatiskt. Alltså flera gånger under livet, när vi kommer i puberteten, i olika menscykler och sen när vi närmar oss klimakteriet. Och det här har vi inte alls särskilt mycket kunskap om eller tagit höjd för när vi då ska tänka kring diagnos och behandling för kvinnor som närmar sig klimakteriet till exempel. Klimakteriesymptom är ju väldigt lika. Många av symptomen är ju förvillande lika. Man tänker sig att man i förklimakteriet och klimakteriet får sömnsvårigheter, är väldigt vanligt. Att man kan känna sig nedstämd, att man kan känna att känslolivet börjar åka berg-dalbana. Man kan känna sig mer smärtkänslig. Man kan få överhuvudtaget en ökad känslighet i sina sinnesintryck. Och det är ju det som många med ADHD beskriver. Så hur vi ska försöka bedöma det här, och det är särskilt svårt då när man inte har fått sin diagnos innan, att försöka reda ut vad är nytillkommet och vad skulle kunna vara så att det är en förvärrad ADHD-situation.
Och sen finns det väl koppling också då mellan dopaminet och sen under klimakteriet då, när vi har en låg östrogennivå.
Ja, det som är viktigt att säga är att vi har väldigt lite forskning kring det här, och den här teorin som du berättar om här, det har vi egentligen mest djurstudier som visar att östrogen och dopamin, de gillar varandra. När i perioder av höga östrogennivåer så förstärks dopamineffekten i hjärnans belöningssystem, och det vet vi ju att vid ADHD har man svårare att reglera sina dopaminnivåer, och det förklarar mycket av de symptomen som man har. Så att det som kvinnor med ADHD berättar för oss, att de har svårare att hantera sina ADHD-symptom i vissa faser av menscykeln. Det kan vara svårare i puberteten och det kan bli svårare under förmenopaus och menopaus. Det är ju väldigt rimligt, men vi har alldeles för lite studier på riktiga kvinnor för att kunna säga någonting säkert om hur vi ska bemöta och behandla det här. Och det är ju väldigt synd, för att det är ett stort lidande kopplat till det här, och historiskt sett så har kvinnor ofta blivit uteslutna ur studier som handlar om läkemedel, därför att kvinnor kan bli gravida till exempel, och kvinnor med psykiatriska diagnoser blir ofta uteslutna också, därför att man vill ha mera rena grupper som man jämför i såna här experimentstudier och sådär. Så det har halkat efter den här kunskapen väldigt mycket kring just kvinnor, hormoner och psykisk hälsa. Och så vet vi att östrogen är väldigt viktigt för hjärnan. Det är hjärnans superfuel. Och att vi kvinnor är känsligare för psykisk ohälsa i perioder när östrogenet svänger väldigt mycket och eller minskar. Så att det finns väldigt många skärningspunkter här kring östrogen, kring dopamin, kring ADHD och kring psykisk ohälsa.
Och om vi säger, om man då har en känd ADHD-diagnos då sedan tidigare, och så kommer du då i klimakteriet och så märker du att du får, eller i förklimakteriet kanske, och så märker man då att man börjar må annorlunda, om man säger så. Tar man då hänsyn till, om vi säger om man då ska ha hormonersättning, om man väljer att ta hormonersättning, tar man då hänsyn till också sin medicinering för ADHD och för klimakteriet?
Ja, men det önskar man ju och hoppas jag att man gör. För det är rimligt. Sen är som sagt kunskapen ganska begränsad, så att det finns ju inte några riktlinjer eller något sånt för oss läkare att luta oss mot, utan vi behöver luta oss mot den här teoretiska modellen och det som våra patienter berättar för oss. Men det finns, och jag hoppas ju att vi kommer att få mycket mer forskning så att vi kommer kunna ge tydligare råd på gruppnivå. Mm. Nu handlar det ganska mycket om att man träffar rätt person som är påläst och intresserad av det här, och så kan man börja skräddarsy tillsammans för att det ska bli rätt för just den här kvinnan eller just den här personen.
Men känner du nu att det börjar sätta, jag tänker på att du är runt här och pratar väldigt mycket och sådär också, att det börjar väckas mer intresse här, så att man kanske får lite mer forskning på det här framöver?
Ja, jag hoppas det. Vi har ännu inte riktigt fått igång någon ordentlig forskning, för det har vi har inte kunnat få medel för det. Man konkurrerar ju med alla fantastiskt viktiga forskningsprojekt och alla andra fantastiskt viktiga frågor kring hälsa och psykisk hälsa. Så att det kanske inte är så konstigt. Men det har varit lite trögt, tycker vi, som jobbar med det här. Det finns en hel del bra forskning internationellt, men inte jättemycket från Sverige.
Vad ser du för konsekvenser ifall man inte har fått någon diagnos, ADHD-diagnos?
Ja, men dels så ser jag ju konsekvenserna, och dels så behöver jag ju bara läsa i forskningen vad som händer. Där är ju forskningen extremt tydlig hur viktig rätt förklaringsmodell är. Hur viktigt det är att man får rätt diagnos och rätt stöd och insatser, och att det egentligen inte är för sent att få sin diagnos fast man är äldre, utan det är aldrig för sent att börja ta hand om sig själv bättre och att få en bättre hälsa. Så det finns alldeles för mycket information om hur mycket negativa konsekvenser som är förknippat med ADHD-diagnosen, och framförallt ADHD-diagnosen då när den inte är upptäckt och behandlad. Vi vet idag att man kommer leva 8-13 år kortare än motsvarande person av samma kön, ålder och socioekonomiska förutsättningar, bara på grund av de här fyra små bokstäverna. Och det handlar ju om att man har så mycket svårare än andra att få till just rutiner kring hälsosamma levnadsvanor. Det är mycket svårare att få till rutiner kring kost, kring motion, kring sömn, kring stress, kring tobak, alkohol, känslor och relationer. Att man får en massa negativa upplevelser och erfarenheter i livet, och man får mycket, mycket högre risk då för kroppslig ohälsa och för psykisk ohälsa. Och det är ju allvarligt att vi vet om det, och att vi är så himla bra egentligen på samhällsnivå att jobba för den här ökade folkhälsan, men att det är en grupp som vi inte riktigt når med våra insatser. Så det här tycker jag är jätteviktigt, att vi förstår att de här individerna, oavsett om vi liksom tycker att de ska ha en ADHD-diagnos eller inte, oavsett om vi tror på ADHD-diagnosen eller inte, så finns de där ute. De är redan våra patienter i den andra sjukvården, därför att de är överrepresenterade bland personer som har hjärt-kärlsjukdom, som har skadebruk och beroende, som är sjukskrivna för utmattningstillstånd, som har liksom problem med sin hälsa. Och med rätt diagnos och med rätt förklaringsmodell så har vi mycket större chans att hjälpa dem, och att våra insatser faktiskt hjälper. Vi kommer inte behöva ändra så himla mycket på dem. Det är fortfarande samma behandling för diabetes, men det kan handla om ett annat stöd i bemötandet och ett annat stöd som man behöver för att kunna ta till sig de här behandlingsinsatserna.
Och då handlar det väldigt mycket om livsstil, menar du?
Ja, ADHD handlar väldigt mycket om livsstil. Det gör ju det, och det handlar inte om att man inte vet det. Det handlar inte om att det egentligen är mer fakta. Alla vet att man inte ska röka. Alla vet att man ska äta hyfsat nyttigt. Alla vet att man borde sova och jobba ganska lagom mycket, för att annars kan man bränna ut sig. Det vet alla med ADHD också. Det är ADHD i sig som gör att det är så mycket svårare. Och det är ganska jobbigt för självkänslan och självbilden att veta exakt vad man ska göra och sen ändå inte få till det. Det tar det skadar självkänslan ganska illa och kan i sig då leda till utmattning och depressioner och så. Så att det här är liksom, det här är väldigt komplext, och ganska ofta missuppfattar vi det och tänker att den här personen fattar nog inte att han borde sluta röka eller hon borde sluta stressa. Det fattar man ju alldeles utmärkt förstås. Men det är mycket svårare att sluta röka när man har ADHD.
Är det där, jag tänkte att du nämnde inledningsvis, så nämnde du just det här om samsjuklighet.
Mm.
Kan du prata lite mer om det?
Ja, precis. Samsjuklighet betyder egentligen bara att man har två olika diagnoser samtidigt. Och då kan det vara ADHD och depression, eller det kan vara ADHD och alkoholberoende. Det kan vara ADHD och utmattningstillstånd till exempel. Det betyder att man har samsjuklighet. Alltså att två diagnoser samexisterar hos samma person. Och det är väldigt vanligt vid ADHD. Och när vi tittar på vuxna med ADHD så är det mer regel än undantag. Vi ska liksom tänka att en vuxen person med ADHD också kämpar med andra saker. För att det har vi så mycket tydlig forskning kring. Vi säger att 80% av alla vuxna med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos. I snitt har de tre. Eller har haft tre andra psykiatriska diagnoser också. Så vi måste vara duktiga när vi då möter personer med ADHD att också titta på den övriga samsjukligheten. För det är inte säkert att den bara liksom automatiskt försvinner för att man får behandling för sin ADHD. Alltså en ADHD-diagnos och en behandling för ADHD löser inte mirakulöst alla andra knutar i livet. Eller behandlar automatiskt alla andra tillstånd. Man kan behöva liksom evidensbaserad och rätt behandling för, även för andra tillstånd. Ångest till exempel, eller ätstörningar, eller alkoholberoende.
Kan det vara så då att man kommer, vi säger att det kan vara ett missbruk, eller om det då är alkohol eller kanske matmissbruk eller någonting, och då kanske själva ADHD-diagnosen då kan döljas, så man inte förstår att det är den som ligger bakom. Är det så man kan tänka lite grann där?
Ja, ganska ofta är det som händer, att vi missar flickorna när de är små därför att de flyger under radarn och kämpar och kämpar och försöker hålla masken och vara duktiga. Och flickor på gruppnivå fattar tidigare vad som förväntas av dem, så att de är duktigare på att försöka och dölja sina svårigheter. Så vi missar dem där. Och sen så kanske de kommer till oss i psykiatrin när de närmar sig puberteten, som tonåringar. Och då kommer de ofta med samsjuklighet. Eller med olika typer av risktagande. Kanske sexuellt risktagande. Kanske alkohol och droger. Sådär. Och då missar vi dem igen. För då fokuserar vi framförallt på samsjukligheten då. Och försöker behandla den. Och det är inte alltid alls säkert att man kommer till rätta med samsjukligheten då, om man inte också har liksom förstått att det kan finnas en ADHD i botten där. Och, så att det här är ju väldigt viktigt att vi klarar av liksom att se flickorna och de unga kvinnorna och de vuxna kvinnorna utifrån just att det ganska ofta är samsjukligheten som är det mest tydliga utåt.
Alltså det här är ju så himla komplext, så att det, man blir ju bara mer förvirrad nästan när man lyssnar på dig, tycker jag.
Nej, det tycker jag.
Nej, men det är superintressant, verkligen. Men du, jag tänkte om...
Klart som tulpan.
Ja, eller hur? Nej, men jag tänkte på, om man tittar tillbaka här på kvinnan i klimakteriet då, kan det vara så att man, vi säger om du har alla de här känningarna om nedstämdhet och sådär, att du kanske kan lösa det, om man säger så, bara genom att du får en ADHD-diagnos och blir då behandlad utifrån det, och då slipper, men då försvinner dina då, som du trodde var klimakteriebesvär. Ja, är det någonting som du ser?
Ja, i den bästa av världar kan det vara så. Ganska ofta så är det inte så enkelt, utan att ADHD förklarar en del och man får stöd för sin ADHD, så kan de andra symptomen också lätta. Men vi vet att man har lättare då för att bli deprimerad och få ångest, just för att man har ADHD, och de som kanske känslorna av misslyckande och känslorna av låg självkänsla som man bär med sig. Men det är också så att man, när man har ADHD, har liksom en ökad risk för depression och ångest ändå. Det liksom finns gemensamma genetiska riskfaktorer. Så att man har liksom en dubbel risk. Så det blir extra viktigt att man får rätt stöd och möjligheter för att inte liksom utveckla den här samsjukligheten av någon orsak då.
Har du någonting mer som du vill säga just till kvinnan här som är mitt i livet? Antingen om du har den här diagnosen eller om du tror att du har diagnosen. Någonting som vi inte har sagt.
Jag skulle nog vilja skicka med att det finns väldigt mycket man kan göra själv. Också. ADHD handlar mycket om självvård och självempati. Och det handlar om att förstå sig själv och att hjälpa sig själv att förhålla sig till den världen som finns där ute. För det är som vuxen inte så mycket som man kan förändra på i omgivningen. Vissa delar kan man göra, och man kan absolut, om man förtjänar absolut att få rätt bemötande. Men ganska mycket kan man behöva ta i egna händer. Och då kan ett första steg vara att prata med sin gynekolog kring den hormonella situationen. Och det kan handla om att prata, om man har en ADHD-diagnos, att prata med sin psykiatriker om eventuella justeringar i läkemedel under den här fasen i livet. Och har man inte diagnos, så kan det handla ganska mycket om att faktiskt läsa på, att ta reda på så mycket som möjligt. Det finns mer och mer kunskap där ute, och vi är många som jobbar för att sprida mer kunskap, så att man ska kunna ha mer makt egentligen över sitt liv och hur man mår och fungerar. Så att kanske inte i alla lägen hänga upp sig allt för mycket på den här väntan. För det är ganska farligt att stå i kö. Att ja. Det finns mycket som man kan göra. Det finns mycket dålig kunskap där ute, men det finns också mycket bra kunskap. Det kan vara svårt att veta hur man ska välja och reda i det. Och det var ju också en anledning till att jag skrev den här boken. Inte för att kanske fler skulle behöva en diagnos, utan att fler skulle kunna hjälpa sig själva bättre. Även innan en diagnos och kanske i väntan på.
Och det tänker jag att med tanke på det som jag sa här också inledningsvis, att jag tycker att just nu så verkar det ju då florera väldigt mycket frågor och kommentarer just om det här. Så att det finns uppenbarligen ett intresse hos kvinnor, och jag har sett det på flera ställen just där, eller forum och sånt om klimakteriet, att man är väldigt nyfiken på det här.
Men det är ju jättebra. Ja. Alltså tänk dig vilken annan grupp i samhället hade vi som egentligen tolererat att man skulle må så här. Alltså vissa, en så stor grupp av kvinnor ska må och fungera så fruktansvärt dåligt under en så pass lång del av vårt liv. Mm. Det är egentligen ganska enastående att vi inte har liksom valt att ha en kvinnlig och en manlig måttstock och satsat lika mycket på båda två. Kan jag tycka.
Nej, men precis. Och då tycker jag att då är ju den här informationen så himla värdefull för de kvinnorna. Nu menar inte jag att alla ska springa iväg och utvärdera sig för om man eventuellt har ADHD. Men just ändå att det kanske finns ett gäng kvinnor där ute som går runt och inte riktigt förstår och har gått och dolt. Och jag inte helt enkelt förstår att det är det här de går runt med. Mm. Eller har. Mm. Som då kan bli hjälpta och kanske må mycket, mycket bättre. Mm.
Ja, men det tror vi ju att det är så. Och sen precis som du säger, så här, det första kanske inte är att man springer till psykiatrin, utan det första kanske är att man liksom faktiskt tar lite grann makten i egna händer och läser på och försöker att förstå och se om det här är någonting som gäller en själv. Det som vi sa i början, ADHD är ju liksom inte ettor och nollor, utan vi är alla på en skala och man kanske ligger ganska högt, men det betyder ju inte att man kanske har en diagnos. Men det betyder att man har hjälp av alla de insatserna och de smarta knepen och det som andra kvinnor med ADHD har kommit på funkar för dem. Mm. Det finns otroligt mycket. Man blir glad av alla de här forumen där vi delar information och där vi hjälps åt tillsammans. Liksom. Dels när vi från psykiatrin delar med oss av det vi kan och det vi har sett i forskningen, och när kvinnor själva delar med sig. Och det är återigen det som jag är så tacksam för med min bok, att jag fick möjligheten att liksom skriva kring de här kvinnornas berättelser. För det har jag liksom fått så mycket återkoppling på, att det har varit värdefullt för många andra.
Ja, men toppen. Och jag tror säkert att bara att lyssna på dig här idag tror jag kommer att hjälpa flera kvinnor också, och kanske förstå och kanske komma lite längre och leta och försöka må ännu bättre.
Ja, men vad roligt. Jag försöker dela med mig så mycket jag kan i mina sociala medier, och när det kommer ny forskning så försöker jag lägga ut det där. Så att jag försöker att sprida den kunskapen som vi har idag i alla fall.
Toppen. Men då, Lotta, då tackar jag för din tid här idag och tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, som de flesta saker vi talar om så är det komplext. Vad är ett dåligt mående? Vad är vad i det här? För klimakteriet, depression eller kanske just en missad diagnos på ADHD. På klimakteriepodden.se hittar du flera länkar som ger dig mer om detta. En av länkarna beskriver mycket bra hur kopplingen ser ut mellan just våra kvinnliga könshormoner och de hormonella faserna i menscykeln och klimakteriet. Och Lottas bok heter alltså ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. Mycket berättelser från kvinnor med ADHD som är intressanta. Andra avsnitt som handlar om koppling till hjärnan, beroende och depression är bland annat 85, 138, 178 och 179. Sen vill jag slå ett slag för professor Torbjörn Bäckström som talar bland annat om hormonintolerans, ångest och migrän i avsnitt 105. Det är ett superintressant avsnitt. I nästa avsnitt så ska vi till något helt annat. Vi ska tala om vikten av att ha koll på sin ekonomi och ekonomiska ställning. Och vad har det i Klimakteriepodden att göra? Jo, för att det oroar många av oss och späder på stressen som i sin tur skapar värre klimakteriebesvär, och det skapar svårigheter att fungera i det dagliga som, ja men precis, påverkar vår ekonomi. Leni Ekendahl, investerare, författare och väldigt engagerad i kvinnohälsa träffar jag, så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.